Aktörspodden presenterar Don 3. Tre stycken entreprenörer med flera decenniers erfarenhet tacklar tuffa och intressanta frågeställningar. Heta diskussioner bryter ofta ut i panelen och det är var man för sig. Överlevnad är ett måste. Utveckling är ett måste. Aktörspodden är ett måste. Så nu är det äntligen dags för ytterligare ett avsnitt från Don 3.
Varmt välkomna till Aktörsbarnet och det är ju här med Don 3 och det är ju jag, Johan Mod, Johan Mårtsson, Daniel Westerlin och Joakim Arvidsson. Vi sitter nere hos Flora Workspace i centrala Göteborg där studio Aktörsbarnet finns och glöm inte att ni kan stödja kanalen genom Patreon-systemet och det är patreon.com/aktorspodden. Detta avsnitt kommer handla om allting som handlar om kund och kundrelationer att göra. Och vi kickar av det hela med att fråga, har kunden alltid rätt?
Enkelt svar, nej. Det gör de inte. Men däremot så är det ju upp till dig som dels anställd eller om du själv är ute hos kunder eller så att kunna... Om en kund kommer med ett klagomål så skulle du kunna förklara varför kunden inte har rätt på ett vettigt sätt.
I vissa situationer, kanske inte alla. Men jag skulle vilja säga både ja och nej. Det beror på vad det gäller.
Ja, så är det ju.
Och är det ett garantiärende eller har du lovat någonting som kunden kan förvänta sig att det här ska du leverera? Ja, då kan de ha rätt. Absolut. Men är det någon som försöker få ut någonting av dig eller försöker lura dig? Inom parentes liksom. Då måste du avgöra det och se, har de rätt i det här fallet eller inte? Och ska vi lägga resurser och tid på att rätta till det här felet för den här kunden? Eller ska vi låta den passera och så får de vara arga? Antagligen så kommer de prata illa om dig eller tycka att du var ingen bra alls att göra med det här företaget.
Men det kanske den kunden hade gjort ändå?
Möjligtvis.
Ofta är det ju de kunderna hade gjort det ändå, så det spelar ingen roll.
Det vet man inte.
Nej.
Men om du inte vill riskera det så hade jag försökt
bemöta. Nej, alltså min rekommendation är ju att alltid försöka göra kunderna så nöjda det går och vara tillmötesgående och trevliga. Alltså så trevlig man kan ju se till att personalen är också trevlig på alla sätt, men ibland så funkar inte det.
Men du kan inte sträcka dig hur långt som helst heller.
Nej, och du måste ibland också sätta ner foten om du tycker själv att du behöver det, och det behöver vi göra flera gånger om året själva.
Absolut.
Men jag tycker att jag håller med om allting ni säger, men jag tycker att man ska ha det som sin första approach. Alltså kundbemötandet, om vi pratar kund, företag och allting, det är att kunden har alltid rätt, att även om kunden inte har rätt, att man bemöter och har sina kollegor att vi behandlar kunden som kunden har rätt. Vi kanske inte erkänner vårt fel när kunden ringer upp för att påta det, utan säger, okej, det var ju jättetråkigt, men klart att vi ska titta på det. Och sen kanske man utreder det och då inser man att du hade tyvärr inte och du kommer få stå för det här. Eller,
ja, men viktigt att bemöta som att de hade rätt. Ja. Och sen utreda vad är fel och sen ta den kontakten med dem. Så här är det. Så här kan vi göra.
Ja, det, jag
efter,
tror...
det tror jag också är en väldigt bra approach. Så att du inte dummer ut den direkt och säger nej, det här kommer vi inte lösa åt dig, utan det får du fixa. Då blir man ju bara arg. Alltså det blir man ju själv om man köper en produkt eller en tjänst eller vad som helst. Så inte får den hjälpen som man kan förvänta sig att man vill ha. Så jag tror absolut att du är helt rätt där. Att du ska ha utgångspunkt. Även om du inte tycker att de har rätt så ska du tänka att ja, vi får faktiskt ta tag i detta liksom och lösa det, va? Det tror jag. Och sen så är det ju väldigt lätt idag för en missnöjd kund att gå ut och berätta det för andra på nätet till exempel. Och så skriver man på någon av de kända sidorna om vad man tycker och tänker. Och alla är ju liksom sina professionella recensenter liksom och kan skriva precis vad de vill. Och där tror jag också är väldigt viktigt att du bemöter på rätt sätt. För jag har sett recensioner där företaget svarar och där det inte alls var kanske så genomtänkt svar för att den som svarar är arg av någon
IFK,
precis. Så det där är ju jätteviktigt att man bemöter på ett bra sätt när du får kritik, för alla får kritik förr eller senare, både bra och dåligt.
Men det måste man ju få.
Ja, annars kan du aldrig höja dig och aldrig bli bättre om du inte får reda på vad som är dåligt heller.
Men då gör du ingenting. Om du aldrig får kritik, då betyder det att du inte gör någonting.
Nej, då är du väldigt plain. Så du sticker inte ut åt något håll liksom. Du gör det som kanske är förväntat eller lägre liksom. Men det är okej, men de kommer inte ge dig någonting för det. Och det vill du inte heller, utan du vill ju veta både bra och dåligt. Även anställda som beter sig bra och dåligt. Jag blir jätteglad när jag får samtal om kunder som är nöjda när mina gubbar har varit där. Då. Och det säger jag ju direkt till dem. Att, men även när det har varit några som är mer missnöjda. Då, eller mer missnöjda. Men de inte riktigt. Då får de reda på det också.
Mm.
För annars vet de inte.
Nej, men precis. För jag tycker att även om vi ska gå in och ta i det där med alltså Google, kanske egentligen det absolut värsta du kan göra mot ett företag idag. Facebook är absolut jätteotrevligt också, men Google är ju ändå där man söker mer. Och får du en dålig recension på Google som inte stämmer, så ligger ju den alltid kvar. Det kan ju vara döda ett företag. Så att men jag tycker inte man ska vara rädd för som företag att så länge man är konstruktiv, kreativ och positiv, även om det handlar om något negativt mot sin kund, att man ändå, tyvärr, jag
man förstår, ska bemöta det på ett bra sätt.
Ja, men jag förstår dig, men på grund av detta så är det inte så, utan det här är något som åligger dig att betala för. Mm. Eller tyvärr är det den här saken du reklamerar till oss, den har kaffestänk på sig. Det är därför den här elektronikprylen inte har slutat fungera liksom. Att man ändå är positiv så även
hur... Men många kör ju rövare också liksom. Det får man vara medveten om. Att om det är några tänkta företag där ute, så får ni vara medvetna om det, att ni kommer bli överkörda och gå på de fällorna flera gånger. Så är det. Jag tror att alla vi har gjort såna, eller haft såna kunder som man har gått på någon fälla någon gång liksom. Så är det ju.
Det är ju därför kontrakten är så jäkla, om du ska ha något om större pengar, därför är kontrakten så jäkla heltäckande på grund av att man blir utnyttjad annars. Och det är kanske inte så roligt för kund att få ett kontrakt på 10 sidor liksom, men nej, och det kanske,
ja, men det gäller att vara tydlig från början och säga det här ingår och det här ingår inte, och har du problem med tjänsten eller produkten så återkommer du och så gör du det. För ofta så är det så också när vi köper prylar och monterar, så får ju kunden leverantörens garanti. Och många tror ju att det är vi som garanterar det, men vi har ju samma garanti som alla andra har egentligen då.
Mm.
Så det enda vi kan se till att fixa.
Men så är det för alla butiker.
Ja, men så är det ju. Men jag upplever väl lite det att om en pryl går sönder och de ringer, eller en lampa till exempel, eller vad det kan vara, så ska vi fixa en ny sån till dem fort. Gärna igår. Men så är det ju inte, utan
det funkar inte så.
Nej, det funkar inte så, nej. Och det är inte livsvisgaranti på vissa prylar.
Nej.
Och det är
de flesta kunder har ju överseende med detta, men ja, det men finns ju en viss procent som inte har det.
Nej, men så att du säger detta och är tydlig med det, att så här är det, och här kan du fixa nya, du uppger detta namnet eller du kan hänvisa till oss, och så löser det sig, va? Men att man gör det på rätt sätt och inte med attityd är viktigt.
Jo, men precis, men nu pratar vi ändå om det här med kundbemötande. Vad ska vara ledorden liksom när man har ett kundbemötande? Helst om man kanske sitter där ute och är ett företag, och så ska man anställa sin personal, och vad ska man ha för ledord? Vad ska man använda sig av för ord som ska liksom ringa in det som vi vill förmedla emot kunden liksom? Alltså vad känner ni? Har ni några sådana här ledord som ni skulle vilja tipsa om? Det här är ett bra liksom grundstensord att arbeta med.
Trevlig, seriös och tydlig.
Och lyhörd.
Lyhörd, ja, absolut.
Ja, precis. Jo, men okej. Men då, alltså, kommunikativ.
Ja.
För man behöver ju använda fancy-pansy ord givetvis. Så här är det ju, även om jag tycker egentligen de orden som du sa.
Jag tror att du kommer längre med att vara bara naturlig och vara dig själv faktiskt. Och så.
Jo, men det här är ju intern policy.
Ja. Ja, absolut.
Du går ju inte ut med att säga ja, jag ska vara trevlig mot mina kunder. Okej, ja, vi tar nästa företag där.
Nej, men om du upplevs som att det här inte är du, så tror du faller bort när kunden ska
vara den. Genuiniteten menar du?
Jajamän.
Jo, men absolut, men du kan ju inte lära folk att vara genuina i deras trevlighet.
Nej, antingen är du det eller inte, men att du använder ord som du kanske normalt inte skulle använda, för det skulle de märka på när du pratar för övrigt, att det här är någon som förställer sig eller gör till sig för att få jobbet, för de tror att det är det här jag vill höra. Det lyser igenom direkt.
Om vi säger att kunden hör av sig till er när ni är svårt att vara tillgängliga, vad är det för tips och vad ska man göra?
Jag gillar ju den här funktionen som är i de flesta smartphones, så att man har ett förvalt meddelande, så kan du välja själv vad du ska göra.
Jag hatar det meddelandet.
Du kan lägga till ett eget, Johan.
Ja, du kan göra ett eget, och du kan skriva ett eget under tiden och ringa.
Ja, Daniel kan hjälpa dig.
Nej, men jag tycker faktiskt, men bara idag under tiden vi suttit här så har jag ju fått skicka iväg det ett par gånger. Och vad ska jag göra? Jag kan inte ta telefonen just nu, eller jag vill inte ta samtalet helt enkelt, och då finns det inget bättre alternativ, men de flesta är förstående, och jag har fått sms tillbaka med frågan vad de vill, och så kan jag svara på det när vi har paus eller vad som helst, va? Och det funkar ju så på vardagen också. Men jag kan inte alltid vara tillgänglig i telefonen. Så är det, för jag är upptagen med olika saker på dagarna. Och det får folk acceptera.
Men låt oss säga semester då. När man har semester. Alltså som jag då förut så var jag tillgänglig hela tiden. Jag hade panik. Man hade med sig telefonen på stranden. Och man hade den överallt. Man i princip bad sin sambo. Vaktaren ringde det, så skulle man gå upp och svara och så vidare. Och så vidare. Nu lägger jag ifrån mig den. Och så... får man liksom ringa upp sen? För man måste ju kunna lägga ifrån sig den också. Ibland.
Jag har inga problem med det faktiskt. Jag har, även när jag
är inte nu har
jag inte... när jag är bortrest eller är iväg någonstans och det ringer i telefonen och det är jobb, så säger jag det. Mm. Att jag har semester just nu. Och de flesta är förstående, för de vet hur det är själva när
så
de
är
har semester. Så de är väldigt sådär, oj, ja, men då ber jag om ursäkt så mycket och då ska jag ringa sen eller skicka ett mejl till dig. Ja visst, inga problem. Eller så väljer jag att ta samtalet. Ibland kan jag sitta och köta med dem och ibland så vill jag bara avsluta. Men jag har inga problem med det. Men jag kan förstå att det är många som upplever en väldigt stress med att hela tiden vara tillgänglig.
Jo, men du tappar ju kunden.
Ja, du tappar kunden. Du får välja det. Antingen så tappar jag inkomster och kunden, eller så får jag ta det här samtalet på några minuter och så får jag fortsätta med min semester.
Jo, men det du egentligen säger då, om vi ska hårdra det liksom, då blir det så här att anpassa din kundbemötande kundtillgängligheten till hur mycket du har att göra.
Mm. Det kan vara, har du mycket att göra, då kanske du väljer bort ett samtal, eller du vill inte ha det jobbet just nu då, till exempel, va?
Eller du vet ju inte vad det handlar
om. Nej, det vet inte vad det handlar om. Men om du vill, du kan skicka mig ett mejl och beskriva vad det är du behöver hjälp med. Oavsett, va? Då får du ju reda på det snabbt.
Men det här är ju precis, ja precis, för oavsett om det handlar om tjänst, vara eller vad det är, så svarar du inte telefonen så kan du inte...
Men sen har du haft ett jobb där folk ringer i ett, alltså du får samtal hela tiden, det hade ju aldrig funkat att gå på semester då.
Nej.
Så är det ju inte för oss att det ringer hela tiden.
Och nu pratar vi också som småföretagare, alltså de större företagen har ju någon tillgänglig ofta hela tiden.
Precis, någon annan som kan ta telefonen.
Ja, små och medelstora företag. Som
eller så inte... har du någon arbetsledare eller någon annan som är lite ansvarig på företaget, så får de ta över luren.
Om de inte har semester eller något samtidigt då.
Om du nu har svårt för det. Jag tycker inte det är några problem, men det är alla olika. Mm.
Man ska lämna ett pris till kunden på någonting, så att säga. Vi kan ju fiktionellt säga att vi ska sälja en dator eller en massa datorer, vi ska säga 200 datorer, och då behöver vi lämna ganska mycket papper på det. Vi behöver specificera, precis, vi pratade om det här egentligen lite tidigare, men hur specificerade ska vi vara liksom, för att det inte ska kunna påverka kundrelationen?
Du måste ju få med allting som är relevant som ska stå med.
Ja, det som ska utföras.
Ja.
Eller det som ska, det man kommer
det du säljer. Nej, men det är ju det datorer och det de ska innehålla det här liksom. Mm. Jo, men jag menar det... Jo,
ja, men återigen där, då
men vilka programvaror ska de innehålla?
Ja, precis. Då får du vara lyhörd. Vad önskar kunden? Vad vill de ha med i den här leveransen?
Ska du installera programvarorna eller ska de göra det själva? Ska det vara ingå leverans? Ska de hämta det själva?
Alltså, ett tips kan ju vara, som vi fick på en annan träff här, att man ringer kunden precis innan du ska skicka iväg offerten och uppdaterar dig en gång till och frågar: du, jag har med detta och detta, stämmer det eller behöver jag ändra någonting eller lägga till, eller är det här vad du önskar? Ja, så får du svaret direkt, och då har du mycket större chans att du får iväg den här ordern och att de accepterar det, än att du struntar i det och inte gör det då. Och du kanske tappar med eller tappar vissa saker som ni kommit överens om, eller du har det stressigt och glömt av en vissa grejer då. Det tycker jag är väldigt bra tips, om man nu verkligen vill ha jobbet.
Och sen tycker jag även då att när man gör en offert, då att priset sätter man, oavsett om det är ensida eller tiosiders offert, så sätter man priset sist, tycker jag.
Mm. För då har du läst igenom allting, så precis, du vet vad som ingår. Annars är det väldigt så här att du tittar på ett pris och så, om det står överst, och då har du nästan fastnat på det, att det här var ju mycket mer vad jag ville betala. Mm. Eller vad jag hade tänkt mig. Och så ser du inte vad som ingår, utan... Det är lättare om du förstår och får en bild av det där, om du kan beskriva det på ett bra sätt i offerten. Mm. Och så har du priset sist, det tycker jag också, absolut.
Jo, sen vill inte jag göra lite reklam, men det som Daniel pratade om förut, det var ju företagsträffen 2019. Han hade fått det, så fick jag med det också. Har du höjt rösten, lagt på luren eller gjort bort det inför en kund?
Jag har höjt rösten till flera kunder, men jag har nog inte gjort bort mig riktigt. Så.
Inte enligt vad du själv anser?
Nej. Inte, alltså man har gjort fel. Har jag gjort. Men jag har inte liksom gjort bort mig, tycker jag inte.
Okej. Okay. Daniel?
Jag har höjt rösten och lagt på luren. Men jag tycker, jag ska nog säga samma. Jag anser inte att jag har gjort bort mig, men jag ångrat hur var... Jag sa inte fel ord kanske, men jag skulle gjort det på ett annat sätt. Men sen är jag en sån person som lätt kan hetsa upp mig också för saker och ting som kanske inte är så allvarliga som det är. Men alltså, man kan hantera såna... Alltså kunder som kommer med ett problem eller ifrågasätter saker och ting går alltid att hantera. på ett bättre sätt tycker jag. Eller någonstans får man väl lära sig. Om du nu tyckte att det där magkänslan var inte bra. Jag kanske skulle gjort det. Ring upp då eller be om ursäkt eller vad som helst. Eller ta det vidare och gör inte om det.
Men om en kund, du vill säga att en kund, du pratar normalt till en kund och kunde fortsätta höja rösten. Ja. Och så vill du prata normalt och normalt, normalt och det funkar inte. Då är det ju svårt att inte hänga med
där till slut. Då får man ju säga så här, okej, vad är det handlar om? Är det en viktig kund? Är det en återkommande kund? Det är sällan då att de beter sig så. Ja. Är det någon som...
Ofta är det engångskunder.
Ja, och då får du jag har sagt så här innan. Du får höra av dig till mig när du har lugnat ner dig. För vi kan inte prata i den här samtalszonen. Ingen av oss kommer komma någonstans med detta. Och jag mår inte bra av detta. Du tar min energi. Så återkom till mig när du har någonting vettigt att säga.
För det som är en till de situationer som jag har varit. Och då har det varit att man knappt får luft emellan. Mm. Alltså du hinner... Kunden lyssnar inte in det du ska säga. Mm. Alltså du hinner knappt varken svara ja eller nej. Innan du liksom får luft igen. Och då det blir väldigt jobbigt. Så att... Jag håller med dig. Vi att du får ringa upp sen, eller att kunden får ringa upp sen då.
Precis.
När de alltså
det
för det är ingen idé att ha det samtalet.
Det kommer inte komma något bra ur det, inte för någon part.
Nej.
Absolut.
Absolut har jag höjt rösten. Det är som sagt precis samma som ni säger egentligen, det är otroligt sällan. Senaste exemplet var ju dock inte mer än ett par veckor sedan. Och då var det samma person repeterar samma sak 100 gånger. Och jag skojar inte att jag har faktiskt ett väldigt långt tålamod när det kommer till att inte överhuvudtaget bli arg. För att jag tror att jag aldrig har höjt rösten till mina kollegor. Så att jag menar, det tar mycket. Men då säger samma person, och jag försöker förklara. Och personen förstår inte, jag förklarar igen. Jag försöker hitta alla tonlägen. Men personen börjar sitt argument samma sak igen. Och det här handlar egentligen inte om någonting speciellt. Utan det här var liksom egentligen en
bagatell.
En bagatell-test-grej. Som liksom, det är inga problem, vi löser det. Det är lugnt.
Då är det ännu värre.
Ja, så att egentligen så handlade det inte om att... Det liksom, och det var inte, vi hade en jättebra kund, alltså relation, alltså ingen bra, jag gillar honom, han gillar mig, så det var liksom ingenting som kom in innan det, utan det blev bara, till slut, han förstod ju inte överhuvudtaget, för han lyssnade ju inte av, han såg ju inte vad jag var, och visst han är kund så det behöver inte han göra, men till slut så bara, men nu får du lyssna på vad jag säger, så fick jag säga till honom, och då lugnade han ner sig, och så lyssnade han. Och så förstod han. Så gick vi vidare. Så att, ja, jag tror att absolut, det är lite som vilka relationer som helst.
Men var det en återkommande kund hade där?
Nej, det är en ny kund.
Nej, ja. Det är aldrig...
Nej, det är en
engångskund. Det där har jag märkt också, för jag har varit i precis samma situation som du berättade om. Och den personen var väldigt dominant. Det förstod jag inte först, men jag vet ju vem det var och kom ihåg. Men det var ju en engångskund. Och det spelar liksom ingen roll. Man bara höjer rösten. Och till slut så känner man bara, det här händer ju inte ens på riktigt. Vad är detta för något? Jag har aldrig varit med om en liknande situation än, så att någon... Och det handlar ofta om bagateller.
Jo, men jag menar det. Och det är ju precis nyckeln i det hela det vi pratar om. Det är att, alltså, prata aldrig affektion. Svara aldrig på någonting överhuvudtaget. Om du helst är via datorn, svara aldrig på någonting när du väl ser det. Ge det alltid ett par dagar. Svara alltid proffsigt. Och så gör du det alltså, hela tiden. Så här, är det i sociala medier så måste du göra det. För att de andra personerna vet inte bakgrunden. Vad det är som har hänt.
Sen något som jag har märkt när jag har varit ute väldigt mycket hos kunder och så. Det är att, om man nu får prata om det. Men det är folk med olika nationaliteter. Mm. Folk har olika samtalsklimat.
Ja.
Och det ni som inte har varit med om det. Ni kommer märka det i alla fall. Att vissa... är inte så, alltså de är så hela tiden. Så att det är liksom inte så att de är onda mot dig eller pratar högre mot dig, utan de gör det mot alla. Och det är något de är passionerade typ liksom. Mm. Och då är de liksom det hela tiden och pratar på ett visst sätt när det blir lite mer allvarliga saker då.
Ja, precis. Du menar det att man kanske tar det mer illa än vad
precis,
det är.
Än vad det är, ja. För de tycker inte det är en big deal, för så pratar de varje dag liksom.
Ja, men absolut.
Medan du är upphovsrättare och pratar på ett annat sätt.
Precis.
Du tycker att det här är konstigt beteende, men att för dem är det.
Men det har man lärt sig att det är det inte.
Nej, precis.
Och dina återkommande kunder, ska de vara viktigare än dina nya?
Ja, det är det. För det är en nöjd kund som är... Känner till ditt företag och vet vad du gör och vet vad du går för och vill beställa nya order av dig. Så att jag hade prioriterat alla gånger de återkommande kunderna framför nya.
Det måste man göra. Men däremot så är ju frågan lite... Alltså,
men du måste ha nya kunder för att få fler. Alltså,
du vet ju inte om den nya kunden är engångskund.
Den nya kunden kanske är bättre än din återkommande kund. Absolut.
Ja.
Men de som redan känner till ditt företag ska du alltid prioritera.
Men om vi säger så här då, okej, vi säger att du har ett jobb, det är också en ny kund på måndag morgon. Och alla är ute och jobbar och så ska du åka dit. Och så får en återkommande kund som ringer som är jätteviktig för dig. Så här, du har panik, vi måste lösa detta, det har gått snett här. Mm. Då senare lägger man ju oftast kanske den andra kunden. Ja.
Och ringer och säger det, du där händer. Men du säger precis som det är.
Då blir han viktigare, den återkommande. Fast du inte vet.
Men då får man försöka, jag vill gärna avgöra vad är det som är så akut. Ibland så blåser ju folk upp saker och ting. Alltså det är så allvarligt det här. Och om inte du kommer nu så kommer hela min värld falla samman.
Men det jag menar är att du prioriterar ändå det.
Ja, absolut. Men då hade jag sagt till den nya kunden då att du, vi kommer komma till dig men vi blir 2-3 timmar senare. Vi måste åka och fixa en grej här, det är akut.
Eller tisdag, onsdag.
Och det händer faktiskt rätt. Det är någon gång i månaden, 2 gånger i månaden jag får säga det. Faktiskt att jag måste ta en akut grej här, men vi kommer komma till det. Du behöver inte vara orolig, men det dröjer lite bara. Och är du bara tydlig med det så är det ju sällan problem.
Ja, men det tror jag. Men,
och även om man, ibland så händer det ju att man missar och bokar in en kund. Det händer ju då också. Eller du sitter och smsar eller bokar någonting eller så här och så får du inget svar. Och sen kommer ett svar när du har inte snappat upp det. Och så ringer han bara, vad är det någonstans? Hopp. Hur löser vi detta på bästa sätt? Ja, men vi är på gång. Vi har hänt en liten grej här bara. Men vi kommer alldeles strax. Är du hemma vid den här tiden? Ja, oftast är det inga problem. För de vill att vi... De är ändå hemma, va? Det har ju hänt när någon blir sur också. Men oftast är det inga konstigheter, va? Så länge du är tydlig.
Ja, men kommunicera.
Ja, kommunikation. Ja.
Men alltså, någonting som jag upplever också när jag pratar väldigt mycket med olika företagare, det är att man återkommande kunder, alla älskar återkommande kunder, det finns inget, det är ambassadörer för ditt företag kan man säga, alla återkommande kunder, och det är så man ska se det. Men när den här personen eller det här företaget blir mer och mer och mer krävande och eran samarbete har varit att du är tyst och du säger inte så mycket utan du gör det som blir, liksom, du blir tillfrågad. Ja, och när den här relationen utvecklas så tar beställaren då i fallet större och större plats och kräver mer och mer och mer saker. Vad, när och hur ska man acceptera det hela tiden? Eller går det till en gräns? Alltså hur ska man behandla det liksom?
Du får avgöra.
Jag tror du sätter de gränserna ganska snabbt så.
Ja, men det gör man inte.
Nej, men det är svårt. Ja. Alltså, jag har själv varit i den här situationen, precis så som du säger, eller beskriver. Och jag kom på mig själv efter ganska lång tid, flera år, att jag mår inte bra av att ha det så här, eller jobba för de här. Även om de stod för en del inkomster till företaget. Så
du nej då, eller?
Ja, till slut så blev det nej. Ja. Okay. Så att ni får faktiskt ta och kontakta någon annan nu för att det här går inte längre. Och de ville inte lyssna på vad jag sa till dem, att det här behöver ni göra för att det ska funka vårt samarbete. Utan det var bara inriktat på att vi var som en taxiverksamhet ungefär, att vi stod och väntade på dem.
Men sa de nej då på dina...
Nej, alltså det var så att de ringde oss och ville att vi skulle komma på olika projekt. Men jag fick inte reda på när projekten började. Jag fick inte reda på vad det var vi skulle göra. Och oftast var det när de hade gjort bort sig på något sätt. Då skulle vi bara komma och stå där och vänta. Och det är ungefär som att de tror att vi sitter och rullar tummarna. Medan och inte gör någonting när inte de ringer oss. Och så är det ju inte. Och efter lång tid så upptäckte jag att det funkar inte. Liksom. De trycker ner oss hela tiden. Och jag tror de mår verkligen inte bra av att arbeta med dem. Och då sa vi upp det. Så enkelt är det.
Det kommer nog lite också med mer erfarenhet. Jag tror att det kommer automatiskt för att man,
ja, men
man
lär sig lyssna på, liksom. Lyssna på magkänslan liksom, eller på dig själv. Hur mår jag egentligen? Hur mår jag när de här personerna...
Ja.
När den chefen ringde mig och jag såg hans namn i telefonen. Jag mådde ju dåligt. Liksom.
Vi har två grejer att tillföra. När vi pratade om, vi har avsnitt, jag vet inte vad det är, 48 som var personal. Då pratade vi om detta med att ska personalen kunna påverka vad man gör.
Ja.
Ja. Och så som du förklarade nu, så är det som jag tycker att det borde vara även, inte bara som företagare, utan jag tycker även personalen, om tillräckligt många mår dåligt att jobba tillsammans med någon, även om du försöker påverka det och inte gå vidare. Så då har ni inte lyssnat på det avsnittet, så ska ni faktiskt gå in och göra det. Men sen, om vi fortsätter där vi är nu, där återkommer du kunna. Det är ju väldigt lätt att sitta och säga att nej, nu får du tacka nej och gå vidare. Om det här är en av de kunderna som gör att ditt företag går runt. Alltså du har de här som tillför pengarna och de sätter hårdare och hårdare krav på dig. Alltså det är en sån ond spiral. Alltså det är en sak kanske om man är ensam, eller till och med om man är ensam så kan det vara jobbigt, men om du är en hel organisation som är byggt runt den här kunden och försvinner den här kunden, så går det ju käpprätt åt oss. Alltså, hur ska du agera? Det är jäkligt lätt att sitta och säga, ta en ny kund, för att i min värld så blir det så här att den företagaren, när de jobbar tillsammans med den här kunden som är ett större och större problem, det är ju att de känner ju att nu jag behöver bli nyföretagare igen och gå ut och ja, men du vet, jag håller på att säga något väldigt fult ord, runt på stan för att hitta nya kunder. Ja.
Men jag var precis i den här situationen, det var exakt så jag kände när jag kom, för det var så att jag var ensam och var inte beroende av dem, men jag stod för en stor del av mina inkomster i företaget när jag var nystartad. Och man säger inte upp det bara sådär, för att då förlorar du ditt levebröd, och detta visste de om. Så att då blir det, du hamnar i en beroendesituation av dem, och det utnyttjar naturligtvis de här beställarna, för det vet de om. Och jag kände precis så, att jag startar om min firma från scratch. Inte att det står så i bokslutet eller när jag reggade eller något sånt där, men i mitt sinne så fick jag börja om från början och starta om helt och hållet från scratch utan den kunden. Och det var i princip, jag får vända helt på hur jag drar in kunder, jag får hitta nya sätt och nya vägar. Helt enkelt.
Men bara så här, hur många centimeter har du växt? Hur mycket mer rakryggad har du blivit?
Jag har blivit dubbel så lång efter detta.
Ja, jag menar det. Jag menar rakryggad. Mm. Alltså, har du en annan, bara för att lyssna, har du en annan stolthet i det?
Ja, absolut.
Alltså, det är det här, alltså, så det jag säger, och det jag tror att det är det vi alla säger, det är så här. Känner du för någonting att det här funkar inte? Säg inte upp den kunden, säg inte någonting, utan successivt börja tänka om, bli en nyföretagare igen, ut och hitta nya kunderna som kan tillföra det tomrummet som den kunden har. För att i en upphandling, eller kalla det vad du vill, eller om du massa jobb, du kan säga nej. Så nu till slut så börjar du successivt byta ut kunden, till slut så kan du bara säga nej. Sen nej, tyvärr, vi hinner inte, nej. Ja. Och så byter man.
Och det där är görviktigt, tycker jag, att du har alltid möjligheten att säga nej som företagare. Många kommer till dig och blir nästan lite förnärmade när du nekar eller säger att jag har inte tid.
Du kanske har bönar och ben.
Ja, men det är nästan som att när någon person kommer till ditt företag och vill ge dig arbeten och du säger nej, så det är ju som att du slår dem i ansiktet nästan, va? Att bara för att jag kommer och beställer så ska du ska göra som jag säger, så är det ju inte. Och du måste tänka, håll mig i åtanke att om det här inte känns bra, jag gillar inte den här personen riktigt, eller jag gillar inte det här företaget vad de står för, eller oavsett vad det nu kan vara, så har du alltid möjligheten att säga nej. Och det ska man göra om det är så det känns. Faktiskt, det är viktigt, för det blir ingen bra någonstans om du går och säger ja på det. Om du känner att det här är inte...
Nej, man måste kunna säga nej, det är jätteviktigt.
Det kommer inte bli bra sen heller.
Nej, precis. Men om vi spinner vidare då, liksom, på detta nu då, att vi liksom, nu startar vi om. Vi har varit entreprenörer 10 år, men helt plötsligt ska vi börja om på nytt igen med samma grej. Hur gör vi för att hitta kunder, liksom?
Ett sätt är ju att marknadsföra sig på internet.
Jo, men absolut. Jag tror att det är jättebra, men alla gör ju det nu.
Mm.
Alltså, så att ska du göra någonting så behöver du sticka ut.
Men du kan göra på lite, du kan ha lite speciella idéer. Det handlar ju om att visa dig på rätt sätt bland dina kunder. Dina potentiella kunder, nu vad det nu än kan vara. Ett sätt kanske är att du sätter din logga på brickan på golfbanan. För du vet att det är många direktörer som är där, och det är de du riktar emot.
Men det håller jag med om. Jag
till exempel.
Specificera din målgrupp.
Ja, hitta vilka det du vill nå och se var de finns någonstans. Var spenderar de sin tid?
Och inte, våga ta telefonen också och ring. Alltså, det är bara ett samtal. Alltså, alla är inte bekväma med det heller, det vet jag ju. Men våga ta telefonen och bara ringa.
Ja, men jag håller med dig. Alltså,
det gör man inte så mycket idag annars. Utan ofta är det ju Google och det är Facebook och det är Instagram. Alltså, som man
det finns ju, jo, men alltså, det som jag känner att alla säljare, inte alla säljare, men de flesta säljarna är ju så att, jo, men alltså, de ringer ju och liksom ska sälja någonting till dig, och det är du som ska betala det. Alltså, så är du alltid. Men det är alltså, vad tillför jag liksom? Men absolut, det här kan jag göra för dig, och köper du mig för de här pengarna som du kanske la på någon annan, så kommer jag göra detta med för dig också. Och jag kommer göra det hela tiden successivt, och jag har det inbyggt i mitt företag att jag tar hand om dig om du är så här. Och jag menar, för har du haft, om vi går tillbaka till det här med återkommande kunder, du har haft en kund som du har jobbat tillsammans med i liksom 10 år, och du gör, de har lagt på dig mer och mer och mer och mer grejer, och du gör ju redan otroligt mycket för varje krona. antagligen i den relationen. Så om du bara skollar av det lite för att lätta på trycket för dig, men du gör de andra grejerna, så kommer du antagligen slå dina konkurrenter till nästa kund. Och precis som Joakim säger, ring, maila, eller jag vet inte vad som är bättre, eller säg det när du är ute på stan, när du träffar någon liksom.
Ja, ja, absolut.
Alltså, du är den bästa säljaren är ju i företaget är du, och är det inte du så är det någonting som är fel.
Mm. Så. Men jag menar, det är ju våga höja din röst också. För jag menar, jag vet inte hur många gånger som jag har träffat på kunder, eller man har varit hemma hos en kund exempelvis, och så har man bara pratat med någon granne som man träffar på vägen ut eller liksom vad som, och då kanske de vill ha dina tjänster eller produkter också. Så att jag menar, det är ju bara, eller man står i hissen eller vad fan som helst liksom. Det är bara,
eller när du är hos en befintlig kund, så frågar du, är det något mer jag kan göra för
dig? Ja, självklart.
Och är det inte det, så kanske det är något du kan hjälpa systern, brodern, kompisen eller någon annan, va? Någon som är i deras närhet som behöver hjälp. För då vet, han vill ändå ha mer jobb. Han var inte här bara för att göra just det här. Eller sälja den här tjänsten liksom. Att du visar att du vill ha lite mer. Då kommer du ganska långt nu.
Jo, men det är samma. Är du ute och jobbar hos villor till exempel, eller lägenheter, alltså lägg en lapp hos grannen. Alltså det kanske inte är någonting, men allting handlar om att bygga upp vanor för att lyckas med ditt sälj. Alltså testa över tid vad det är som fungerar.
Jag gjorde faktiskt det när jag var nystartad. Provade det. Då fick vi ett jobb i ett kök i en lägenhet i Mölndal. Och så tänkte jag precis, hur ska vi kunna sprida oss? Att vi finns och vi vill ha mer jobb här. Liksom, för vi började ha jobb i början. Så jag gjorde precis samma sak. Jag satte en liten lapp på anslagstavlan nere i trappuppgången när man går in. Och det ledde till 3 nya jobb. Och jag gjorde det i 5 uppgångar.
Men det där tror jag är en riktig grym. Det där är nästan lite grillar du får. Men det där är skitsmart. För att hade du lagt ner ett brev i brevlådan, då hade man fått upp.
Ja, uppnå att slänga det.
Daniel Westerlin, vad är det skitlar jag i?
För då är det ändå, det kommer folk läsa. Och det är upp till dig. Behöver jag hjälpa någon, så kommer, här är ju någon som visar sig som vill ha detta liksom.
Det har vi gjort massor med, vi har fått hur mycket jobb som helst.
Och det kostar i princip ingen. Nej. Det är kanske en timme av din tid. Ja. Och du måste skriva ett välformulerat papper bara.
Ja.
Och skriva till sen. Och sätta upp det.
Vi ska avsluta, eller näst avsluta med, har du lovat en kund för mycket någon gång? Vad hände och levererade du?
Nej, det tror jag inte jag har gjort faktiskt. Än så länge.
Jag vet ju att jag har gjort det, fast kunden inte visste om det. Men jag visste ju om det. Det var ju ett stort projekt, och så hade jag glömt vissa delar som var ganska stående delar. Och vi levererade, vi gjorde det ändå. Men för man biter i det sura äpplet alltså. Och det är någonting som man ska ta med sig. Det måste man göra. Man måste bita i det sura.
Däremot så har det varit hänt flera gånger att man har missräknat tiden på ett jobb. Och så har man lovat nästa kund att jag kommer till det efter lunch. Eller klockan 2. Och så kanske man kommer klockan 4-5, men jag har ändå kommit för att jag ändå bestämt med kunden.
Du har visat dig på plats.
Precis, ja, men och även gjort jobbet faktiskt då. Så att jag har ju fått ta min tid. Men okej, jag gjorde bort mig i planeringen då. Men jag gjorde ju ändå jobbet och blev
medlemmen. Men du vet inte kunden sen. Vad du gör på dagarna. Så, men har du visat dig så är det ju
Men jag ringde ju också så att jag blir sen innan. Så precis. Det var inte bara så att jag dök upp sen, utan jag kontaktade ju kunden givetvis. Och så ringde jag så att jag blir sen. Och sen utförde jag jobbet. Och så var det, nu är detta många år sedan, men visst.
Ja, men det var. Daniel, har du någon?
Jag satt och tänkte på det precis. Jag kan inte säga på rak arm på att jag har lovat för mycket någon gång. Eller jag försöker vara tydlig med att det här ingår inte i det vi kommit överens om, och det här ingår. Och var så ärlig och komma ihåg vad är det vi har sagt liksom. Sen så kör vi ju med ganska specificerade offerter där de flesta prylarna är med. Så är det någonting kunden vill ha, lägga till eller ta bort, så är det väldigt lätt att se priserna och plussa på, och jag är tydlig med det från början, just för då blir det väldigt enkelt för oss också, att man har en offert som är, det är det här som gäller. Sen så kan det ju vara ibland att man kanske tar till lite extra med timmarna och jobbet gick snabbare. Då brukar vi faktiskt göra så att då drar vi av. Eller möts någonstans liksom, så att det är rimligt för den tiden vi har lagt ner. Men jag försöker vara kommunikativ där när det gäller de bitarna.
Sen är det, tror jag, det är lätt som om det är nyföretagare som har tänkt att starta upp, att det är också lätt att man kanske, man får en ny kund som kanske dessutom kan vara lite större, att då är det kanske lätt att lova lite för mycket i början, speciellt kan jag tänka.
Man vill komma in och visa pappretterna.
Men det är ju en läropeng.
Ja, så är det ju.
I början är det ju det.
Ja, absolut. Ja.
Men vi ska avsluta dagens podd med våra kundbemötande tips. Alltså de tre rekommenderar hur ni ska bemöta era kunder, och vi har gjort en 1-10 och gått igenom dem tillsammans, och jag kör dem bara. 1, säger vi, lyssna på kunden. 2, var lätt att nå. 3, lova mindre och håll mer. 4, enkelhet. 5, självkänsla och självförtroende. 6, du måste veta om dina egna brister. 7, påtala resultatet i dig och dina kollegor för att ge motivation till att hålla kundbemötandet på topp. 8, konsekvenser. 9, återkoppla alltid. Och 10, den bästa marknadsföringen är och förblir alltid kontakten med din tjänst, produkt eller dig som företag. Och med de underbara punkterna som vi alla, jag, Johan Mårtsson, Daniel Westerlind och Joakim Arvidsson har skrivit under på, så avslutar vi dagens podcast. Och vi har ju suttit här nere på Flora Workspace i centrala Göteborg. Och ni vet att ni kan stötta kanalen, och det gör ni genom patreon.com/aktorspodden. Och ja, tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat, och på återseende.